Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Billy Nordströms vänsterfot mot Nygren! Ja, men det kom Benjamin Nygren! Vad är det för spelare på Jaspagi sätter i? Han har knappt gått ur grundskolan, men fotboll kan han lira. Och ett minne för den här unga killen som vi troligtvis kommer att få höra mycket mer om.
Nygren staat behoorlijk vrij. Gaat richting Veerman, die probeert hem klaar te leggen. Nygren, het is 1-0 voor Heerenveen.
Sommaren 2019 skrev Benjamin Nygren in sig i rekordböckerna som Blåvitts dyraste försäljning. Men trots mål i ligadebuten för belgiska Genk så gick det inte direkt som planerat. Även om han fick starta matchen efter så blev han utbytt i paus och därefter tillbringade han i princip resten av säsongen på läktarplats. Så i höstas fick han nog av Belgien och Genk. Den 19-årige talangen gick då på lån till Heerenveen och inledde direkt med mål och assist. Efter färre poäng under ett tag har han återigen kommit igång. Blev poängräddare i slutminuterna mot Venlo, målgörare i kuppen och stod så sent som i lördags för en matchavgörande assist mot Vitesse. Något som vittnar om att formen är på uppgång för Nygren. I dagens podd pratar vi om turerna som skett sedan han lämnade Blåvitt, om det blytyngre året i Genk, om kampen att få en plats i truppen och svårigheten att få till en samsyn med tränaren.
Så sa jag till honom, jag tycker att jag har tränat bra nu det senaste. Och han bara, jag har inte samma känsla. Jag tänkte bara, vad fan är det?
Och vi talar naturligtvis om den hypade tiden i Blåvitt, då han var en av Europas hetaste talanger, och hur det var att säljas för en rekordsumma.
Det spelar ingen roll om jag hade köpt för 50 miljoner eller om jag hade gått dit gratis. Alltså, ja, det spelar ingen roll överhuvudtaget för mig.
Och så talar vi om drömmen att få spela ett mästerskap i de blågula färgerna.
Och jag kommer ju alltid jag kan för att komma med i A-landslaget i framtiden i min karriär. För ja, det är nog mitt största mål skulle jag säga, att få spela de största turneringarna med Sverige.
Och poddintervjun berör naturligtvis fler ämnen, som svensk kolonin i Heerenveen, om Poya Asbagis påverkan på Nygrens karriär, om hur han följer Blåvitt och hur det är att vara ung i den lite smutsiga fotbollsbranschen och om drömmarna att nå La Liga eller Serie A. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder?
19.
Bor?
I Heerenveen.
Familj?
Mamma, pappa och två småsystrar.
Utbildning?
Jag har inte gått ut gymnasiet, så det är väl ingen då.
Lön?
Det säger jag inte.
Vad kör du?
Volkswagen.
Vad läser du?
Jag läser inte så mycket.
Vad tittar du på?
Just nu kollar jag på Homeland.
Vad lyssnar du på?
Lite allt möjligt.
Vad spelar du på?
PS4.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Messi.
Vilket är ditt favoritlag och varför?
Barcelona. För när jag var liten så ville jag Ronaldinho. Och sen kom ju Messi, så jag har bara hållit på dem sen jag var liten.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Jag skulle nog säga mitt första mål i ligadebuten i Genk.
Vilken är den största merit du har som fotbollsspelare?
Det skulle väl vara... Det är väl Supercup-guldet med Genk.
Vilken är den bästa tröja du bytt till dig?
Daily Blind i Ajax.
Vilken regel hade du velat ändra på?
Den har jag faktiskt snackat med mina kompisar om. Jag tycker att man borde få assist för om man skapar straff och man gör mål på straffen sen. Alltså om någon annan gör mål på straffen så borde man få assist för det. Och i vissa matcher så är det ju en som skjuter ett skott mot mål och så ibland så styrs den lite liksom och så döms det. Det är oklart om det är om det ska dömas som självmål eller som mål. Så först så kanske det döms så här, ja, Zlatan gjorde mål. Men sen i efterhand så döms det att det var självmål. Så då tycker jag att man borde få assist för det också. För att det blir som, jag vet inte, jag tycker bara det är jävligt. Det hade inte blivit mål annars liksom. Och så får man ingen poäng för det. Så det tycker jag de borde ändra på. Och sen tycker jag att de måste fixa till VAR också. Det måste gå mycket snabbare. För jag tycker att de tar bort den bästa känslan inom fotboll. Och det är den när man gör mål, både för fansen och för lagen. Den känslan när det blir ett mål, att alla bara, ja, den känslan liksom, den tycker jag VAR har dödat helt och hållet. För nu blir det liksom som, man vet inte, blir det mål, blir det inte mål. Så ja, det måste de fixa. Och det hoppas jag de fixar i någon snar framtid. Jag fattar inte hur det kan ta 3 minuter att kolla om det är offside eller inte. Ja, det måste de fixa.
Vad har du tränat mest på i din karriär?
Jag skulle nog säga skjuta skott.
Tar du ibland fram YouTube för att ta fram lite klipp på dig själv när du gör mål eller något för att komma på gott humör?
Ja, kanske inte från YouTube då. Jag vet inte om det finns så mycket YouTube på mig själv. Men det är klart att ibland innan någon match så kan man kolla på något mål man har gjort. Ja.
Vilken är din favoritfilm?
Inception kanske.
Vilket köp ångrar du? För jag gissar att som de flesta fotbollsproffs har du köpt på dig lite grejer då och då.
Nej, jag har faktiskt inte köpt något som är så här jättedyrt liksom, så inget.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Ja, jag vet inte. Jag ska väl inte säga att jag aldrig ljuger, för då ljuger jag egentligen. Men jag vet inte, det är väl bara, ja, om man inte orkar förklara något så bara säger man att snabbt istället. Jag vet inte.
När var du riktigt lycklig senast?
Runt jul när jag träffade min familj och min flickvän.
När grät du senast?
Förra året.
Nygren, De Jong, Nygren. En die krult hem formidabel binnen. En opluchting maakt zich meester van SC Heerenveen. 2 bijzonder fraaie treffers, eerlijk verdeeld in een bijzonder lelijke wedstrijd, zorgen ervoor dat VVV en Heerenveen beide een puntje kunnen bijschrijven.
När jag når dig nu så är du hemma och du har en ledig dag. Hur är livet i den holländska eller nederländska småorten Heerenveen?
Ja, det händer väl inte så mycket. Liksom. Det är en väldigt liten stad. Jag trodde till och med mindre än en Genk. När jag kom till Genk så tyckte jag att det var litet. Liksom, men jag tror Heerenveen är ännu mindre. Och sen är det ju... Ja, jag vet inte om det är lockdown, men eller jag tror det, för allt är stängt liksom. Så ja, det händer väl inte så jättemycket.
Nej, och det är ju, man har ju fått rapporter om att i Nederländerna rätt många som är arga just på den lockdown som är. Och hur är tillvaron att vara då fotbollsproffs i Heerenveen när det inte sker så mycket förutom träning och liknande?
Alltså för mig så det spelar inte så stor roll egentligen. Alltså, ja, vi gör ju inte så mycket annat än och spela fotboll och ja, tränar och sover och käkar. Så, och jag bor ju här själv nu dessutom. Så om jag hade haft min tjej här så hade det väl varit lite tråkigare. För då kan man ju inte hitta på saker. Men nu när jag är själv så spelar det inte så stor roll.
Hur är fotbollslivet i Heerenveen? Du fick ju en flygande start med lite mål och assist.
Nej, men det är bra tycker jag. Vi har haft det jävligt tufft och senaste 13 matcherna tror jag vi har typ 7 lika, 5 förluster och en vinst. Vi hade 11 matcher utan vinst innan vi slog Feyenoord i förra omgången. Så ja, laget har haft det jävligt tufft. Jag har spelat väldigt mycket, eller jag har spelat varje match, startat de flesta. Så, men för egen del så tycker jag det känns bra. Och jag hoppas vi kan börja vinna lite snarare.
Vad är det som inte stämmer?
Vi missar alldeles för mycket lägen och släpper in för lätta mål. Det skulle jag väl säga att vi förlorar matchen i straffområdena liksom. Så ja, det skulle jag säga.
Heerenveen har ju en fin svensk tradition. Jag menar en rad svenskar från Marcus Albeck och Stefan Selakovic och Simon Tern, Sam Larsson och allt vad det har varit genom åren. Märker man av det som när man kommer som svensk offensiv spelare till Heerenveen?
Ja, lite kanske. Det är väl lite... Ja. Man vet ju att det har varit svenskar här sedan innan och till exempel fysiosarna, de frågar om man känner någon av dem liksom, för de har ju varit här ett tag. Och sen även nu så är vi 4 svenskar i A-laget, så ja, men det är gött att det har varit mycket svenskar och att det är mycket svenskar nu.
Ja, hur mycket hänger ni? Hur mycket blir ni en grupp? Ibland brukar man ju tala om det, att liksom utländska spelare i en klubb, om de är många, att man blir en grupp i gruppen så att säga.
Ja, men det är klart att jag är mest med dem liksom. För att ja, vi är svenska liksom, det är lättare att umgås och prata och vi har ju mer saker gemensamt. Ja, så är det.
Hur mycket underlättar det när man kommer till en klubb att det finns andra svenskar?
Det underlättar en del tycker jag. För Rami kände jag sedan innan. En som spelar i A-laget. För han är lika gammal som mig, så vi har spelat ungdomslandskamper och så tillsammans. Så jag vet inte, det gör det väl lättare att komma in i laget och känna sig... Ja, mer hemma i början liksom. Så ja, jag skulle absolut säga att det hjälper.
Ja, det är Rami Hayal som du känner, för det är ju även, yes, Rami Kaib och sen är
ja, han kom nu i vinter.
Och sen Rami Ibrahim Drezovic från tidigare, yes, Elfsborg.
Ja.
Just att spela i holländska ligan har ju perioder varit ett bra steg. Hur upplever du att du utvecklas som spelare?
Nej, jag tycker att jag utvecklas väldigt bra. Det är väldigt bra matcher. Och ja, jag får ju spela. Jag har spelat varje match sedan jag kom. Så det är väldigt utvecklande att få möta på sånt här motstånd. Och jag tycker att ja, jag har ju mött liksom Ajax, PSV, AZ, Feyenoord. Och på de lagen så är det liksom toppkvalitet. De gör det liksom väldigt bra i Europa League. Ajax gör det bra i Champions League också. Så nej, det är väldigt kul att få möta spelare på den nivån.
Är det klassisk 4-3-3 som gäller enligt nederländsk modell, och vilken eller vilka positioner är det i så fall som gäller för dig främst?
Här spelar jag som högerytter. Och ja, jag vet inte, jag har spelat väldigt många olika positioner. Det är nog den vanligaste frågan jag har fått ställd till mig. Vilken position är du? Och jag vet aldrig riktigt vad jag ska svara, för att jag har spelat som anfallare i 4-4-2, jag har spelat anfallare i 4-3-3, jag har spelat 10, högerytter, jag har spelat mittfältare också, central mittfältare. Så jag vet inte, jag tycker det är lite upp till tränaren vad han ser i mig och vart han vill ha mig.
Var trivs du bäst själv?
Jag skulle nog säga att jag trivs bäst själv lite från höger och har lite fri roll och får röra mig lite ibland inne, ibland ute. Kunna få vara fri och röra mig lite överallt.
Blivit 3 mål, 2 assist om jag är rätt informerad på 16 matcher. Då både mycket starta men en del inhopp. Hur nöjd är du med den poängutdelningen?
Menar du i ligan nu eller totalt?
I ligan.
Ja, i ligan. Ja, det är väl helt okej. Jag är ganska... ja, jag själv, jag vill göra mer poäng liksom. Så ja, det är väl helt okej. Men jag hade gärna gjort mer. Och jag kommer försöka göra mer i fortsättningen. Så ja.
Hur skiljer sig träningen i Heerenveen mot till exempel hur det var på Kamratgården? Vad är det man betonar i Heerenveen som man kanske inte betonar på Kamratgården och vice versa?
Alltså, jag skulle väl inte säga att det är något speciellt så. Jag tyckte att träningarna och så i Blåvitt var riktigt bra. Det är väl mer att det är högre nivå på alla spelare, skulle jag säga. Det är inte något speciellt i träningssättet, skulle jag inte säga.
Det är ju överlag väldigt mycket svenska spelare återigen i er devis. Hur bra koll har du på de andra? Hur mycket kontakt har du med de andra? En del av dem har ju spelat i U21-landslaget och lika och annat.
Nej, men jag har väl bra koll, skulle jag säga. Eller hyfsat bra koll. Ja, Jesper spelar ju med i U21-landslaget. Och han har gjort det otroligt bra. Sen Koffe från Blåvitt har kommit in i VVV Venlo och gjort det väldigt bra. Vi möttes för några matcher sen också. Sen såg jag nu igår att Paulos blev klar för Groningen. Så ja, det kommer fler och fler svenskar, så det är kul.
Är det bara en kvalitetsskillnad att det är högre tempo, eller vad är det man på något sätt poängterar i den holländska ligan som man har nytta av som spelare, och kanske framförallt som offensiv spelare?
Menar du till skillnad från Sverige eller?
Ja, precis, så att det verkar ju vara ett lagom steg på något sätt, att man ändå får ofta speltid och så, men samtidigt utvecklar man vissa delar, om man säger det. De som flyttar till Italien kanske ofta lär sig mycket taktik, försvarsspel och liknande. Vad är det man lär sig i Nederländerna?
Nej, men jag skulle väl säga att det är väldigt mycket spelare i Holland med individuell skicklig kvalitet. Så det blir ju varje match så får du möta väldigt duktiga spelare. Och du lär dig ju från, du kan ju lära dig från andra spelare som du möter också. Och sen så är ju Holland ganska känt för att vara rätt offensiv liga och mycket offensivt. Och det tycker jag bara är kul. Så ibland i slutet av matchen så kan det svänga en del. Det tycker jag är kul. Så ja.
Om man ser till, du lämnade ju Genk i höstas, det har ju varit lite sönderryckta säsonger med corona och så. Vad var det som gjorde att Heerenveen var ett attraktivt alternativ?
Jag har bara hört bra om holländska ligan, och jag har även haft en del koll på holländska ligan sedan innan och har varit intresserad av att spela i den. Så när Heerenveen hörde av sig och vi snackade med dem, så tyckte jag att det kändes väldigt bra. Och det kändes som, ja, det var exakt det som jag var ute efter, liksom, att komma till en klubb där de tror på mig och där jag kommer att spela. Som även är på en väldigt bra nivå.
Vem är det man pratar med då, eller vem pratar du med? Är det sportchef, är det tränare, är det...
Ja, jag pratar med deras sportchef. Vi hade ett videokonferensmöte, eller vad man säger. Där jag snackar med deras sportchef, deras scout och tränare.
Och vad var det de lyckades kommunicera till dig som gjorde att du förstod att men här kan det nog bli bra?
Det var det att de berättade lite hur de spelade, hur de såg på mig, och jag fick berätta lite om mig själv och så. De gjorde det tydligt för mig, liksom, att jag kommer få spela och att de tror på mig. Så jag fick en väldigt bra känsla.
Nu är du ju på lån i 2 år och sen med en köpoption. Hur betydelsefullt var det att det blev ett längre lån snarare än kanske bara ett halvår?
Jag vet inte. Jag skulle väl säga att om det jämför ett lån på ett halvår på 2 år, så vet inte, det känns väl lite mer genuint, eller vad man säger. Då får jag liksom chansen att komma in i klubben och i laget på riktigt, och jag vet att jag kommer vara där under en längre tid, att gå på ett lån under ett halvår hade väl inte varit optimalt, skulle jag säga.
Hur många alternativ hade du när du letade ett steg bort från Belgien?
Jag vet faktiskt inte. Men jag kände att när Heerenveen hörde av sig och jag snackade med dem, så var det ingen idé att leta efter annat, för jag tyckte att det kändes helt perfekt.
Hur attraktivt var det att gå tillbaka till Blåvitt?
Inte attraktivt alls. Eller det var inte på kartan.
Varför inte?
För att... Nej, det var inte det. Jag ser ingen... jag vet inte varför jag ska gå tillbaka riktigt.
Hade du några diskussioner med Blåvitt?
Nej.
Jag tänker mer att om man tar ett steg ut och så gick det ju lite trögt i belgiska skänk, att man kanske skulle vilja backa hem till Allsvenskan, men det fanns inte hos dig?
Nej.
Hur mycket spelade lönen en roll där? Jag menar, det är klart att det är bättre betalt när man är ute kontra om man går hem.
Du menar om vad jag skulle få lön om jag skulle gå tillbaka till Blåvitt?
Nej, jag tänker att man kan misstänka att det kanske hade blivit en lönesänkning om du hade gått tillbaka till Blåvitt kontra om du stannar ute i Europa.
Jag hade inte gått tillbaka oavsett. Alltså, lönen spelar ingen roll. Alltså, hade lönen spelat roll så hade jag inte gått till Genk från början. Har jag gått någon annanstans?
Den där våren, hur många alternativ hade du när det blev Genk? Fanns det liksom bättre alternativ pengamässigt men inte utvecklingsmässigt som du bedömde?
Ja, då hade jag gått till England om jag hade velat ha bättre lön. Men jag vet inte, lönen tycker jag, man kan inte fokusera på lönen. Liksom. Jag är 19, jag är i början på min karriär. Jag kan inte ser mig blind på siffror och det kommer sen, liksom.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Och Benjamin Nygren har fått en fin start på karriären hos belgiska Genk. Tidigare Göteborgs anfallaren stod för ett av målen i premiärsegern mot Kortrijk.
Och Ernst Matta, och vad tar målet vägen? Och Nygren gör mål! Benjamin Nygren kvitterar för Genk! Målskytt direkt i debuten!
Om man går till Genk som du skrev på, vad hände egentligen där? Du gör succé i ligadebuten, gör mål och startar matchen efter, blir utbytt i paus och sen blev du instoppad i frysen.
Ja, det var väl det som hände. Jag vet inte, jag har inte riktigt något svar på efteråt vad det var som hände. Det var det som hände liksom. Jag fick starta, gjorde mål i ligapremiären. Matchen efter startade jag också borta mot Mechelen. Blev utbytt i halvlek. Och sen efter det så touchade jag inte planen under resten av säsongen. Jag var 19:e man. Det är 18 stycken som är med i truppen. Liksom. Och så man åker dit med 19 spelare ifall det är någon som blir sjuk eller skadad eller något sånt här. Så jag var med på uppvärmningen inför varenda match liksom. Och sen precis innan spelarna ska gå ut på planen så kommer tränaren och säger att jag var på läktaren. Jag var väl på läktaren minst 15 gånger eller vad.
Hur är känslan när tränaren kommer så där några minuter innan spelarna ska tåga ut?
Alltså man blir ju fine när det är liksom första, andra, tredje gången. Men när det kommer 10:e, 11:e, 12:e gången liksom, då börjar man bli jävligt trött på det. För att jag måste ju förbereda mig som att jag ska vara på bänken och spela matchen. Och jag räknar ju med inför varje match. Jag tänkte ju innan varje match liksom, den här veckan jag har tränat bra, jag kommer vara på bänken nu, jag kommer säkert att spela. Så det var ju flera gånger liksom. Jag hade tagit på mig GPS-västen, satt på mig matchtröjan under, på mig överdragskläderna. Och sen så kommer tränaren igen liksom och bara sorry Benji, you're not in the squad today. Jag vet inte.
När kommer man till en gräns att man går in till tränaren och undrar vad är det som händer?
Ja, för mig, jag snackade med han i... vår första tränare fick sparken i... jag vet inte om det var oktober eller november.
Han fick sparken 12 november.
Ja, november. Så då fick vi in en ny tränare då. Så han, jag tränade typ en-två veckor med han och jag tränade riktigt bra. Liksom. Jag tyckte jag gjorde det riktigt bra. Och så blev jag skadad på träningen. Min fotled, en av de här tre banden på utsidan, en av de
tre ledbanden där på utsidan.
Ja, exakt. Jag skadade mig där. Så jag var borta fram till januari. Och då hade ju tränaren redan hunnit spela flera matcher och sätta sitt lag eller vad man ska säga. Men sen när jag kom tillbaka så var det bara att börja träna på bra. Och så kom jag med i truppen, så jag tänkte bara, fan vad gött. Men sen var det ju samma sak, liksom man, innan matchen så kom man och säger, ja, du är på läktaren. Du är på läktaren, varenda match liksom. Så då tänkte jag liksom, för jag gick ju och snackade med några i laget, några skandinaver, och jag tänkte bara, så jag förstår inte liksom. Det hade varit skillnad om jag gick på träningarna och var sämst liksom, och jag såg grus, alltså jag blev helt totalt så här överkörd och jag höll inte nivån liksom. Men jag tyckte verkligen att jag, man känner ju när man tränar, om det är 22 spelare som tränar och du inte är med i truppen, då är du ju liksom bland de fem sämsta. Och jag kände verkligen att jag inte var bland de fem sämsta. Så ja, jag vet inte, det var bara jävligt irriterande typ. Så jag gick och snackade med skandinaverna och de fattade inte heller liksom. Så de bara, har tränat snackat med dig? Jag bara, han säger inte ett ljud till mig. Så då fick jag liksom nog, eller typ, och jag gick och sa till tränaren att jag ville snacka med han. Så han snackade inte med mig liksom, så fick jag gå till han. Så snackade vi med varandra i 45 minuter och jag sa till han bara, varför är jag inte med i truppen? Vad ska jag göra för att jag ska få spela? Och så sa jag till han, jag tycker att jag har tränat bra nu det senaste. Och han bara, jag har inte samma känsla. Och jag då blev jag helt förvånad och jag tänkte bara, fan, är det jag som är helt ute och cyklar eller vad händer liksom? Och jag sa till han bara, träningen igår, träningen för 3 dagar sedan, träningen förra veckan. Och så sa han, jag har inte samma känsla. Och jag tänkte bara, vad fan är det?
Men går man inte högre upp i organisationen, sportchef, liknande? De har ju trots allt investerat närmare 50 miljoner i dig. Det är ju som att kasta bort pengarna.
Ja, men jag vet inte, jag tycker inte, det är ju inte sportchefen som bestämmer om jag ska spela eller inte. Så jag tycker att jag ska snacka med tränaren istället för sportchefen. Sen kanske agenter och så kan snacka med sportchefen och sådär. Men jag gick i alla fall och snackade med tränaren, för det är ju ändå han som ställer ut spelarna på planen. Och sen efter vi hade det snacket, det var i februari, så spelade jag en B-lagsmatch mot Anderlecht. Gjorde en bra match liksom. Och sen efter vi hade haft det snacket så var det som att han fick upp ögonen för mig helt plötsligt. Då gav han mig jättemycket beröm och från träningarna och sånt här. Och sen precis då kom corona. Så den matchen vi skulle haft blev jag uttagen till och så. Jag tänkte, ja, jag kommer ju säkert få spela nu. Och då blev matchen inställd på grund av corona då. Och sen, ja, sen bestämde de sig för att avbryta ligan. Och ja, jag åkte hem till Sverige och fick träna där. Sen när vi kom tillbaka i juni, tror jag vi kom tillbaka, så tränade jag riktigt bra under försäsongen. Och tränaren, han snackade mycket, mycket mer med mig då. Och han gav mig mycket beröm och sånt här. Och sen så startade jag första ligamatchen, för en var skadad, så jag startade istället. Liksom. Gjorde helt OK match, liksom. Det var, men vi vann. Sen matchen efter hoppade jag in, fjärde matchen hoppade jag in, så då var jag ändå med liksom i laget. Sen fick jag corona och då fick träna sparken, så hade jag var hemma i typ 2,5 veckor eller något, för jag hade corona. Och då kom det en ny tränare, så han hade spelat typ 4 matcher och hade börjat vinna. Så då tänkte jag bara, nej, det funkar inte. Jag kommer behöva göra samma sak igen liksom, nu när jag fan krigat ett halvår för att komma tillbaka in i truppen, så kommer jag vara tillbaka på ruta 1 igen. Så då kände jag att det är bäst att bli utlånad. Och så kom Heerenveen och det blev perfekt tycker jag.
Vad är det med belgiska ligan och svenska spelare?
Jag vet inte, men jag tror inte på sånt där. Jag tror inte på det, men jag vet inte, det kanske ligger något i det, jag har ingen aning.
Ja, men det är ju så många spelare som har svårt. Jag menar, när du skulle gå dit så var det väl ändå en hel del som höjde ett varningens finger att det är en svår liga att slå sig in i, för uppenbarligen svenskar och även danskar och så.
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså, jag tror att det är upp till var och en. Jag har svårt att se att bara för att jag är född i Sverige så ska inte jag kunna lyckas i ett visst land. Jag vet inte.
Skulle du gå tillbaka till belgiska ligan?
Kanske någon gång i framtiden.
Du kom ju till Genk som ju då precis vunnit ligan och det var Champions League och så. Betydde det någonting att det var lite uppskruvat på något sätt?
Hur menar du?
Nej, men att de liksom hade vässat sitt lag och även fall tappade tränare. Och sen gick det ju kanske inte så bra då för den nya tränaren när man då skulle in i Champions League.
Ja, men det blev ju så när jag kom att det blev... Alltså nästan under hela tiden jag var där så var det lite kaos liksom. Det var ju totalt tre tränare. De gick från att från att vinna ligan och spela helt sjukt bra och gjort det bra i Europa League till att helt plötsligt ligga, vad låg vi, typ så här 10:e, 11:e, 12:e plats i ligan. Så det var ju liksom panik i klubben och det var ju lite kaos hela tiden, och det tror jag också var en grej som gjorde att jag kanske inte fick så mycket speltid, för att det är ofta så när ett lag går dåligt så ställer ju oftast tränaren inte ut de yngsta spelarna på planen. Men ja, det var så det var liksom. Jag något åt saken.
När ni skildes åt nu, du gick på lån på 2 år, vad var känslan då? Är det att du hoppas att Heerenveen utnyttjar sin köpoption, eller lockar och gå tillbaka till Genk?
Jag har inte tänkt på det överhuvudtaget faktiskt. Det är upp till mig att göra det så bra som jag kan nu och försöka utveckla så mycket som möjligt under tiden jag är här. Så får vi se hur det blir sen. Liksom. Jag vet inte. Jag kan inte gå runt och tänka på ska de köpa mig, ska de inte köpa mig nu, för det vinner jag inget på liksom.
När du väl lämnade Blåvitt så var det ju Blåvitts dyraste försäljning någonsin och så. Hur mycket tryck kände du just med prislappen när du kom till Genk?
Ingenting skulle jag säga. Jag har inte satt prislappen. Så jag kan inte göra något åt den saken liksom.
Hur kunde du vara så kall när du var ju väldigt ung och liksom oerfaren, en del spelare kan ju ändå prata om.
Men alltså för mig, alltså det spelar ingen roll om jag hade köpt för 50 miljoner eller om jag hade gått dit gratis. Alltså ja, det spelar faktiskt ingen roll överhuvudtaget för mig. Det är liksom mellan klubbarna och sånt.
Du sa så. Att om du skulle valt pengar skulle du gå till England. Vilka alternativ hade du i England?
Det jag säger att...
Det är ju sånt som är kul att höra nu efter.
Ja, då kanske du kan få reda på det på något annat håll.
Fanns det andra länder, klubbar som drog i dig? Du var ju glödhet får man ju säga den våren liksom efter ditt genombrott i Blåvitt.
Det var väl ganska mycket, alltså det var väl intresse från överallt liksom. Det blir ju så när man är ung och slår igenom liksom, så blir det en väldigt hype och det är ju intresse från i princip överallt liksom. Men sen när det ska komma till konkreta grejer så är det ju många som många av dem som är intresserade som faller bort, och i mitt fall så blev det ju, jag vet att Heerenveen var intresserad av mig då också. Men eftersom jag var så ung och det var så hypat och så blir prislappen så pass hög, så är det många klubbar som känner att de inte kan betala så mycket för en då 17-åring. Vilket man förstår.
Redan innan när du skrev ditt A-kontrakt var väl hösten 2018 med Blåvitt. Talades ju om stora klubbar, Manchester City och Inter. Så hur är det liksom när man är 16-17 och man är så eftertraktad, håsad? Att liksom, hur är det i stormens öga?
Det tyckte jag var jävligt kul faktiskt. Ja, det är kul att man gör det så pass bra så att det är så stora klubbar som är intresserade av en. Men då var det ju inte till att gå till deras första eller till deras A-lag såklart. Det har varit lite skit att gå från Blåvitts U19 till Manchester Citys A-lag. Men nej, men det tyckte jag bara var jävligt kul liksom.
Men det var aldrig något som lockade att gå som så att säga till deras akademi.
Jo, det var det. Det är ju det valet som de flesta unga talanger får ta sen. Om du ska välja att skriva på med ditt A-lag eller om du ska gå ut och bli ungdomsproffs liksom, och försöka slå dig igenom den vägen. Men i mitt fall så jag tänkte liksom, vad är fördelarna med det här och fram och tillbaka, men jag valde att skriva på med Blåvitt. Så
vad var det som vägde över för Blåvitts del? Hur kunde de övertala dig att skriva på för dem?
Poja var ju Blåvitt och jag hade fått en väldigt bra känsla för Poja, för jag hade ju tränat en del med A-laget. Ja, sen att bo kvar hemma, det är en stor del. Och sen har jag också alltid, mitt mål har ju alltid varit sen jag var liten liksom, att gå upp i Blåvitts A-lag, för ja, jag håller på Blåvitt liksom, och jag har alltid velat spela på Ullevi liksom. Jag har haft årskort och sånt, så jag har själv alltid velat vara där på planen, så det var också en stor grej.
Vad är ditt råd till en annan tonåring som hamnar i samma läge? För det är ju ett svårt val med lockande klubbar i England och Italien och liknande kontra att stanna i Sverige.
Mitt råd skulle väl bara vara att göra det som känns bäst för en själv. Jag tror verkligen inte att det finns något rätt eller fel. Ja, man kan inte veta. Hade jag valt att inte skriva på med Blåvitts A-lag och gått till Inters ungdomsakademi, så det hade ju kunnat gått hur bra som helst där också, eller gått åt helvete där liksom. Det vet man ju inte. Så hade det funnits ett rätt svar, så hade ju alla gjort det på det sättet. Så jag vet inte. Jag tycker bara att man ska göra det som känns bäst. Och att du, ja, vilket beslut du än tar, att du inte kommer ångra det liksom.
Karishvili hittar Abraham vidare till Nygren. Det är ett riktigt bra läge och här kommer 1-0 för IFK Göteborg. Och Benjamin Nygren gör sitt första allsvenska mål i sin andra start. Nygren, Oldrup Jensen direkt vidare till Salmonsson. Det är Nygren och han rullar in 1-3. Benjamin Nygren, tvåmålsskytt i sin andra match från start, kan ni tänka er.
Du skriver på då för Blåvitt och gör ju för ett litet genombrott redan hösten 2018, som ju är kanske en rätt tung säsong för Blåvitt, och sen lossnade ju, även om ni hade lite knack i start 2019, så lossnade ju sen och det blev en väldigt hype kring Blåvitt i stort, men framförallt kring dig, och de fick stoppa media från att göra intervjuer och så. Hur upplevde du den perioden?
jag tyckte det var jävligt kul. Ja, det var ju sjukt roligt att få göra. När jag gjorde debut och sista matcherna 2018, jag kommer ihåg när jag gjorde min första start mot Malmö hemma, och jag tror vi torskade med 3-0 till slut, men vi gjorde det sjukt bra och borde leda till halvlek liksom. Och lite där kände man kände vi i laget liksom att vi kan göra det bra nästa säsong, och vi hade, ja, men vi hade bra spelare liksom, och vi hade något på G, kände vi. Så, och sen när jag fick göra mina två första mål, det var ju då det bästa som jag hade upplevt liksom. Och
det var mot Örebro.
Ja, exakt. Det var sjukt roligt. Man har alltid så här drömt om att göra mål i Allsvenskan. Så ja, det var riktigt mäktigt.
Hur var det att vara tonåring i ett omklädningsrum när tränaren skulle sparkas enligt GP och det ändrades sen och han fick inte sparka? Det var ju otroligt turbulent. Hur är det? Jag menar, du precis kommit upp där.
Ja, jag faktiskt, jag blev lite påminn om det nu när du sa det, för jag har nästan glömt bort det. Men det var ju jävligt mycket snack om det, och jag kommer ihåg att jag bara såg typ på telefonen att det stod Pojarsbag i sparkad, och sen kom vi till typ kamratgården dagen efter, och så det var så sjukt, ja, det var riktigt skumt alltså.
Ja, och
jag vet inte vad som hände där riktigt, men
och du, jag menar, de äldre spelarna som kanske varit med om några tränarbyten eller turbulens och sånt, men för dig som på något sätt drömt om att komma upp dit, och så kommer du upp dit och så är det kaos.
Ja. Nej, alltså jag vet inte, jag tänkte inte så mycket på det, utan det är inget som jag kan påverka. Det är klart att jag ville att Poja skulle vara kvar, och det var tur att han blev kvar. För att jag gillar han, och han visar mig förtroende. Så det var väldigt skönt att han var kvar. Men ja, det var väldigt sjukt att det kunde bli så. Jag vet inte, det måste ju varit någon som har läckt ut det i media eller något.
Det finns alltid de som läcker till media. Men ja. Om vi, våren då, så när ni kommer igång, så blir det ganska snabbt ett fokus på dig att Blåvitt måste sälja dig liksom för att klara ekonomin. Hur kände du av det?
Jag vet inte. Jag tänkte väl inte så där jättemycket på det, att jag måste säljas för att rädda Blåvitts ekonomi, utan jag tänkte ju såklart vad är det bästa för, som jag kan göra, och för min egen skull. Så jag tänkte väl inte på, och sen är det ju klart att det var väl bra i efterhand också att jag kunde hjälpa Blåvitt.
Du, om jag har historien rätt, så hade du ingen agent från början, utan det var din pappa som hjälpte dig. Är det korrekt liksom?
Ja.
Hur var det när liksom det rasade in anbud och klubbar hörde av sig och så?
Alltså det var inte så att det bara var pappa. Alltså det var ju klart att det var agenter som tog i kontakt med pappa, och sen så hade pappa kontakt med agenterna.
De ringde inte direkt till dig då?
Vilka då?
Agenterna.
Agenterna. Aha, nej, det var mest, de snackade mest med pappa, och sen så med vissa agenter så snackar jag tillsammans med pappa.
Hur kom ni fram till liksom att gå på skänk? Är det du och pappa som liksom snackar ihop er kring det?
Ja, det var väl mest jag själv. Det är klart att pappa också sa vad han tyckte och så. Han tyckte också att det kändes väldigt bra. Så det är klart att när jag fick en bra känsla, så är det klart att pappa, det var skönt att pappa också hade det, så att inte han tyckte något helt annat, då hade det varit lite jobbigare. Men jag vet inte, det är jag som ska ta valet, och jag kände att det var ett bra steg för mig att ta, och jag visste att om jag tar det här beslutet så kommer jag inte ångra mig oavsett hur det går. Och ja, jag har inte ångrat mig och kommer aldrig göra det heller.
Det framkom ju efteråt att Blåvitt hade betalat 3 miljoner till en agent som kom med klubben. Vilken koll hade du på det?
Inte, jag hade ingen aning om, alltså, om det eller vad som har hänt eller vad som inte har hänt överhuvudtaget.
Hur överraskad blev du när du läste om det?
Alltså jag har inte ens läst så mycket om det. Det var typ några kompisar till mig som berättade det och ja, jag fattar ingenting. Jag vet inte vilka det är som har gjort fel, om det är agenten, om det är Blåvitt. Jag har ingen
aning. Blåvitt fick ju böta 350 000 för att man hade gjort fel enligt det reglementet som finns.
Ja. Så är det.
Men det är inget du brydde dig överhuvudtaget om, alla de turer som finns kring, ja, ofta i den internationella toppfotbollen?
Alltså, jag vet inte, det, jag kan inte göra något åt saken när det är sådana här.
Nej, jag säger inte att du ska göra något, utan mer hur du resonerar kring det. Att man ändå liksom, ja, det blir någon slags business kring en själv som person där man inte har koll på allt.
Ja, nej men det är så av fotbollsbranschen. Det är en sjuk bransch egentligen. Och det är ju väldigt mycket pengar involverade, så ja. Det finns ju dåliga saker som händer i den här branschen också, antar jag, eftersom det är så mycket pengar. Så väljer folk att försöka kringgå vissa regler och sånt som finns.
Hur, när du tänker då att du byter klubb och idag kör du med agent, om jag har förstått det rätt, och hur har du resonerat kring det, liksom att du inte hade agent tidigare men har nu?
Jag vet inte, man ska väl jobba med någon som man har en bra connection med och som man tror på. Och det är väldigt mycket som händer kring agentvärlden, och det är mycket snack bland spelare också, och för det har ju hänt jättemånga gånger att det har varit agenter som liksom lurar unga spelare och sånt här. Så jag vet inte, jag tycker det är mycket fulspel, så man får vara lite på tårna och som man snackar med rätt folk liksom.
Snackar man med andra spelare, för vad är din erfarenhet av person X eller person Y och hur ska man köra?
Nej, men det är klart, alltså från första gången man var på Bosan, då var vi 15. Det har alltid varit, det är alltid något snack om agenter hit, agenter dit. Den agenten kontaktar mig och så, ja, det har alltid varit snack om agenter hit, agenter dit. Så ja, det har alltid varit snack om det. Jag tror det kommer fortsätta vara det.
It across to Barrow, leaves it for Zwanberg. Wonderful goal, Bologna. Zwanberg with his second goal of the season.
Och så kommer bollen in till slut för Kolosevski. Och det är 1-0. Det är Kolosevski. Han är så kall när han placerar in den här bollen.
Och andra bollen till Isak. Oj. Han drar till Alexander Isak. Med en riktig pärla.
Ja, men vilken träff han får. Jag tycker det har varit Rensas bästa spelare i den här matchen.
Det är ett så nytt skymt. Svenskt styrkebesked det här från Alexander Isak.
Om man ser fotbollsmässigt framåt, vad drömmer du om? Många brukar ju använda ligan i Holland till att liksom studsa vidare. Vad drömmer du om när du tittar framåt?
Mitt mål är att göra det så bra som möjligt här, utvecklas mycket och sen förhoppningsvis kunna gå vidare till de största ligorna och sen även komma med i A-landslaget.
Ja, för det är ju lätt att glömma bort att du är ju bara 19 år än så länge.
Ja.
Har du någon...
Precis.
Har du någon liksom liga där du känner att här tror jag att jag hade passat?
Alltså Jag har alltid älskat La Liga. För ja, jag vet inte, jag älskar fotbollen som spelas där. Och allt runt omkring. Så La Liga hade jag verkligen velat spela i. Sen även Italien. Jag hade velat spela i vilken topp 5, vilken av de största ligorna som helst faktiskt.
Det är ju två, tre unga svenskar, jag menar Kulusevski och Svanberg i Italien och Isak i Spanien och så. Har du bra koll på dem och kan de inspirera?
Ja, absolut. Första gången jag var med i U21-landslaget var ju både Dejan och Mattias med. Och jag snackar en del med dem så, och ser det som de gör nu, att båda två kommer upp till A-landslaget och Dejan som han har ju tagit verkligen nästa steg och nu är han ju verkligen i han spelar i Juventus som är enligt mig topp 3 topp 5 klubbarna i världen. Han spelar med en av världens bästa spelare genom tiderna. Så det är sjukt inspirerande att se hur det går för dem. Och man ser hur snabbt det kan gå i fotboll. Dejan, bara för... Om du tar Dejan för 3 år sedan. Jag vet inte ens vart han spelade då. Men han hade väl inte...
Han hade väl gått till Atalantas Primavera-lag.
Ja, exakt. Han spelar och nu spelar han liksom i Juventus och gör det jättebra där och spelar i A-landslaget, ska spela EM i sommar. Så man ser hur snabbt allt kan gå och gör han det liksom. Jag tror att för han är liksom, det är alltid möjligt. Alltså, om någon säger till dig det är omöjligt för dig att vinna Ballon d'Or. Om du kollar på, om någon hade sagt så till Dejan för 3 år sedan, alltså jag hann det liksom. Fortsätter han och gör det bra i Juventus, de vinner Champions League, han gör det bra i landslaget, alltså ingenting omöjligt liksom.
Nej, det är ju en häftig resa. Mindre häftig resa har ju Blåvitt haft sedan du lämnade. Hur nära har du följt Blåvitt?
Nej, men jag har följt dem. Jag har sett de flesta matcherna och ja, jag har följt varenda resultat efter varje match. Och några av mina väldigt nära kompisar spelar i Blåvitt och jag känner ju de flesta. Så ja.
Hur känner du inför den riktningsförändring man har gjort där man sparkar då på Jaspagi och går tillbaka till rötterna med Roland Nilsson?
Jag vet inte. Vi får se hur det blir. Nu är det ju första. Det är svårt att komma in liksom när det är kaos och så. Så vi får se hur det går den här säsongen.
Men vad var din känsla när de sparkade på dig?
Det blir ju ofta så att när ett lag inte presterar så blir man till slut tvungen att sparka tränaren, för det är liksom alltid det är inte tränaren som är på planen, men det är ofta tränaren som får skulden för att det går dåligt, och det är ofta tränaren som får ta smällen liksom. Så ja, det jag tror var något de var tvungna att göra bara.
Hade du kontakt med Poja då?
Ja, jag har faktiskt haft kontakt med Poja när jag var i Genk. Jag har snackat en del med han och så det är klart man vill inte att någon ska få sparken så, men i fotbollsvärlden så ibland så är det bara så.
Eftersom Blåvitt också är ett av dina favoritlag, hur ser du på, jag menar, det ryktas nu om Oskar Wendt, Marcus Berg tillbaka och de liksom mannar upp med gamla Kamratgården favoriter. Hur tror du att man kan göra sig gällande?
Om SM-guld?
Ja, precis. Ja, framförallt ta sig upp i tabellen eftersom de ju hade en tyngre säsong förra året.
Det är klart att de kan ta sig upp i tabellen, absolut. Det tycker jag att det är ett måste. Jag vet inte var de slutade nu förra säsongen, men det var väl...
Ja, de blev väl 11-12, något sånt.
Ja, så det ser jag väl. Jag tror att de kommer göra det bättre den här säsongen. Men något snack om SM-guld tycker jag inte man ska ha när... Ja, efter man har kommit på runt 11-12 plats. Men jag hoppas inom jag hoppas i framtiden att Blåvitt kommer tillbaka till den plats där de hör hemma i toppen.
Du har ju, som du själv nämnde, varit på Bosön, för det har ju blivit en del landslagsspel. Bland annat var du med i ett U17-EM och även gjort tre U21-landslagsmatcher. Och då återförenas du ju med Poja. Vad kände du när han blev förbundskapten för U21-landslaget?
Nej, jag tyckte det var väldigt kul. Så ja, jag ser fram emot vårt kvalspel som vi kommer att ha. Och jag hoppas att vi kan lyckas bättre än vad vi gjorde senast.
Ja, hur mycket smärtade det? Ni hade ju ändå en chans, men du var ju med där på slutet. Ni bland annat förlorade stort mot Italien.
Ja, nej. Ja, det var riktigt surt. Jag och de andra spelarna i laget, vi trodde verkligen på det, och tyvärr så lyckades vi inte att ta oss vidare. Men samtidigt, det var inte i den matchen som vi förlorade vår plats liksom. Det är inte Italien borta som vi förlorar som gör att vi inte tas vidare, utan det är matcher innan som vi ska ha gjort det mycket bättre i. Och vi sätter oss i en för alldeles dålig sits.
Det lustiga är ju att du då innan hade ju den nuvarande Blåvitt-tränaren Roland Nilsson. Vad var dina intryck av honom?
Nej, men jag gillar Roland och han har haft en väldigt imponerande karriär, så man kan verkligen se upp till han, och man vet att han vet vad han snackar om, för han har varit med om saker. Han har varit med om sakerna som man själv vill uppnå. Så nej, jag tyckte det var väldigt kul att ha han som förbundskapten under den tiden vi hade.
Och nu känns det ju som att ni har fått nästan samma lottning igen. Ni fick Italien och Irland igen, och sen då Bosnien, Montenegro och Luxemburg.
Ja, jag tänkte på det när jag såg lottningen. Det var ju i princip samma typ.
Vad ger du för chanser att nå U21-EM 2023 i Georgien, Rumänien?
Jag hoppas att vi ska lyckas med det, och ja, jag är jävligt taggad för det faktiskt. Och ja, jag tror på oss.
Hur mycket sneglar du ändå upp mot A-landslaget liksom i tanken att det är dit jag vill?
Alltså, jag tänker inte så mycket på det nu. Jag är 19 liksom. Mitt fokus är i landslagssammanhang nu på att göra det så bra som möjligt i U21. Och sen bara göra det så bra som möjligt i klubblaget, och gör man det över tid så finns ju chansen att du kommer med i A-landslaget. Och jag är bara 19 nu. Men jag hoppas verkligen, och jag kommer göra allt jag kan för att komma med i A-landslaget i framtiden i min karriär. För ja, det är nog mitt största mål, skulle jag säga, att få spela de största turneringarna med Sverige.
Vad är det med landslaget som lockar?
Jag vet inte. Jag tycker bara det är så sjukt mäktigt, och varenda mästerskap som Sverige spelar följer jag ju. Min familj, min släkt, det har varit så sedan jag var liten. Och om vi tar bara VM nu senast, ja, det är, jag tycker det är helt fantastiskt. Liksom sommar, Sverige i VM. Ja, där vill man ju verkligen, man vill ju verkligen liksom spela där. Och det är dit man vill komma. Så ja, jag hoppas att det en dag sker.
Ja, får vi hoppas att corona försvinner också. De säger ju att det ska ha lagt sig till VM 2022 i Qatar, så att det är kanske dit du får sikta och att Sverige tar sig dit.
Ja, vi får se. Jag hoppas också att corona, att det slutar snart. Det är, ja,
för
det
fotboll, har hållit på länge nu. Fotboll utan publik är inte samma sak, eller hur?
Nej, det är det verkligen inte. Ja, publik är ju, publik och fans är ju det som har gjort fotbollen till vad den är idag, till att varför det är världens största sport. Ja, fotboll utan fans, det är inte samma grej liksom. Så jag tror att alla spelare och alla fans längtar lika mycket efter eller tills fansen kan komma tillbaka.
Stort tack för att du ställde upp.
Tack själv.
Podden är denna vecka producerad av Julia Karlsson och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi gärna ha era reaktioner, tankar, önskemål, idéer. Ja, vad det nu må vara. Enklast är alltid att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter, och det gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.